T-minus 90 seconds and counting.
Welcome to the Hub of Cloud.
Hej igen och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Cloudpodden. Jag heter Malin och idag ska vi prata om ett otroligt viktigt ämne som borde vara högt upp på agendan för alla företag, nämligen IT-säkerhet. Cyberbrott och dataintrång ökar och de blir mer komplexa och det är dags att ta action på allvar, tycker vi. I dagens avsnitt så kommer vi att diskutera hur man bäst kan skydda sig mot cyberbrott, vad man ska tänka på och vikten av att utbilda dina anställda och skapa en kultur där säkerhet är en central del av företagets verksamhet.
Vi måste prata om Mission 65.
Exakt, det stämmer. Vi kommer även få höra om Microsofts säkerhetssatsning eller initiativ som de idag kallar Mission 65 och vad det egentligen innebär.
Vi kör!
Det gör vi.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Enligt en rapport från Radar så är oron hos svenska verksamheter stor just när det gäller cybersäkerhetsattacker och incidenter. Och det är inte så konstigt kanske eftersom hoten blir mer omfattande och mer avancerade än tidigare. Med mig i studion idag har jag Oskar Kjellberg, Cloud Solution Architect på Microsoft och Marcus Landin Larsson, Business Area Manager på Retune, som har en hel del kunskap kring just säkerhet. Kul att ha er här!
Tackar så mycket för att få komma.
Tackar så mycket.
Det är ju en hög prioritet inom svenska verksamheter när det kommer till liksom säkerhet och efterlevnad. Första frågan till er båda. Tar man IT-säkerhet på allvar där ute?
Mitt tycke är det väl otroligt blandat som det är just nu. Vi har vissa bolag som ligger väldigt långt fram och sen så har vi vissa bolag som knappt pratar om det idag. Och det är väl det som är liksom problematiken i det som det är just nu. Och att vi behöver också få en medvetenhet som gör oss mer snälla till att dela informationen mellan bolagen också. Det är väl mitt tycke som det är just nu i alla fall.
Det är blandad kompott. Vissa tar det absolut på sig högt allvar. Sen så ibland kanske inte genomförandet i alla gånger är 100%. Men kollar vi på statistiken så globala siffror säger ju att företag inte gör detta i tillräckligt stor utsträckning. Det finns väldigt många organisationer som inte har implementerat liksom basala säkerhetsfunktioner som tvåfaktorautentisering. Vi ser, jag tror att globalt så liksom 9 månader efter att liksom en patch finns ute för ett säkerhetshål så i 78% av devices är fortfarande opatchade. Så att, korta svaret, nej. Sen så finns det ju naturligtvis öar och man kanske tycker att man, ja, men vi tar vår produktionsmiljö på högst allvar. Men sen så har man kanske liksom ingångar på andra håll. Ja, men här har vi vår test och här har vi vår QA, här har vi demokontor och sådär. Så man använder som ligger i vanliga IT-miljön. Ja, men där har vi inte skyddat, för det är bara det. Det är inte produktionsdata. Men det kan ju vara en väg in och man kan råka liksom illa ut även där. Så att blandad kompott, men det finns otroligt mycket förbättringspotential.
Jag får en uppfattning av att man lyfter det här mer nu hos bolag, liksom att man ändå tar den prioriteringen. Men det kanske är att man inte tar action på det, att man faktiskt gör saker för att skydda sig.
Säkerhet har ju väl kanske historiskt sett setts lite som en, ja men, bara, det är bara en kostnad. Det är någonting vi måste ha. Det är kanske liksom, okej, vi måste göra det här. Men vad vi kan se är ju att det lyfts ju upp på liksom styrelserummen att vi måste börja hantera detta för att det är en affärsrisk. Det handlar inte bara om liksom, okej, våra system är nere. Men alltså om att alla bolag är IT-drivna idag. Så att när IT-verksamheten går ner, då slutar företagen fungera. Så detta är en enorm affärsrisk för våra organisationer. Och vad man behöver tänka på, som är liksom en, kanske en allmän rekommendation, är att man ska hantera IT-säkerhet som alla möjliga risker. Jag menar så här, man hanterar ju risker till, ja, det är politiska risker, det är, man tar Sverige som exempelvis, vårt försvar. Risken som Sverige analyserade att vi skulle råka ut för en invasion. Från det att jag var liten på 80-talet till det att jag är vuxen nu var ju gradvis fallande. Vi avinvesterade i vårt försvar i Sverige. Sen så hände tragiska saker inom Europa för några år sedan och nu så helt plötsligt så investerar vi väldigt mycket mer i vårt försvar. På samma sätt så kan man ju se nu då att det går inte att öppna en dagstidning utan att läsa om att det varit ett intrång någonstans. Liksom. Det går inte att gå förbi en, liksom en tidningskiosk utan att läsa på löpsedeln att ja, men bolag X är utsatt för ett cyberintrång och fabriken är nere eller ölen kan inte levereras eller någonting sådana saker. Och det innebär ju att detta har lyfts upp som en större risk om man är mer medveten. Så man är villig att investera mer idag. Men vi har fortfarande liksom en, kanske ett legacy av många år av bristande investeringar som man behöver plocka upp. Liksom.
Jag tycker det är jättebra att det liksom lyfts upp nu på riktigt någonstans. I, liksom, som du säger, liksom, man ska med styrelserummen. Att man börjar öppna upp ögonen brett och vitt inom området i sig. Jag tror att någonstans nu handlar det också om att, precis som du sa, med att bolag är it-drivna i stort sett till ja, men majoriteten av vad man gör idag på ett eller annat vis. Men det kan också kanske vara en liten problematik för många bolag åtminstone, för att även om de är beroende av it idag så är inte it deras primära, alltså deras core business. Det är en katalysator för att de ska kunna göra sin core business. Och då blir ju it-säkerhet också ett arbetsområde som man inte har sin core-kunskap kring. Och jag tror att man behöver vara mer öppen för att också be om hjälp av it-leverantörer för att kunna få den här hjälpen och hantera sin legacy och vart, så att man liksom kan ta sig uppåt till vart man borde kanske vara idag. Liksom.
Mm. Ja, men absolut. Och det kan vi ju se liksom i våra marknadsundersökningar. Att vi tror ju att marknaden för managerade säkerhetstjänster kommer växa de kommande åren. Och det kan ju finnas ett värde i att, alltså, om man ska övervaka att man gör saker och ting på ett säkert sätt, då kan det vara bra att man har en tredje part som objektivt kollar på det här. För det kanske inte liksom så enkelt att slå sig själv på fingrarna att ah, men nu har vi inte gjort det här bra. Man är mer benägen att slå någon annan på fingrarna, men det här har du misslyckats med, nu måste du göra det här bättre. För att övervaka att man konfigurerat sin miljö korrekt och att man har liksom säkerhetskontroller och processer på plats och sådär. Många organisationer har inte kunskapen in-house att hantera liksom en säkerhetsincident eller att konfigurera sin miljö på ett säkert sätt. IT-miljöer är i de allra flesta fall mer komplexa idag. Man har kanske multipla molnleverantörer, förhoppningsvis Microsoft, men man kanske har Microsoft som molnleverantör, men man kanske också köper från Amazon, man kanske också köper någonting från Google, man köper en SaaS-tjänster från andra leverantörer för att det kan allt från reseräkningar till ja, men typ andra tredjepartstjänster som man integrerar i sin IT-miljö. Mm. Ofta så är det ju liksom identiteten som är nyckeln för att man kommer åt de här olika systemen. Så att hur hanterar vi identiteten har ju liksom, det är ju säkerhetsparametern idag. Så marknaden för leverantörer av olika slag som hjälper organisationer kommer växa fram. Och det finns alltså, stordriftsfördelar. Så att det oftast är det ju mer lönsamt att kanske ha en tredje part som hanterar ett par kunder till samma personalkostnad än att ha allting in-house. Och detta kan säkert du skriva under på som har konsulter. Det är ganska svårt att rekrytera säkerhetsexpertis idag.
Oh ja, ja, men det är det. De växer verkligen inte på träd. Där måste vi ju verkligen hitta på någonting stort och göra. Framförallt inom konsultbranschen tror jag nog. För att vi någonstans behöver ju vara längst fram och visa vägen hela tiden i alla våra typer av uppdrag som vi har och där vi stöttar och hjälper kunder brett och djupt för den delen kring tekniken i sig. Jag kan väl bara liksom säga så som jag försöker göra liksom internt hos oss på Region och så. Jag slår ju stenhårt just nu kring konsultens egna personliga utveckling och att den då går ihop såklart med vart bolaget ska ta vägen och så. Men att vi faktiskt också gör ordentliga insatser för varje individ för att ta dem emot nästa steg och liksom någonstans minska de här kompetensgapen. Och det tror jag många bolag skulle behöva titta på väldigt, väldigt mycket mera. För att vi kan faktiskt motverka många delar inom kompetensgapet om vi bara faktiskt investerade ordentligt med resurser till faktiskt de som sitter och jobbar med det här dagligen.
Mm. Ja, men, och, absolut. Och sen så, det är inte så att man bara jobbar med säkerhet i regel. Ofta så är det liksom säkerheten som går in i liksom den totala leveransen. Så det handlar ju om att, ja, vi behöver ha specifika säkerhetsspecialister. Men vi måste också se till så att alla andra tänker som allt från utvecklare ska bygga och koda säkert till att operations ska tänka säkerhet när de liksom deployar ut våra resurser i verksamheter och man patchar och liksom operations-delen, den måste ju också hanteras säkert. Så att det är ju inte bara liksom ett isolerat område. Det är,
det är integrerat i allt.
Det är integrerat i allt, precis.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Ni har ju berört ganska många av de största IT-säkerhetsutmaningarna nu egentligen. Ni pratar om brist på kompetens. Ni pratar om men också att hoten blir mer avancerade. Vi måste hänga med. Finns det några andra IT-säkerhetsutmaningar för företag där ute som ni ser?
Ja.
Långt i ett snöre, tänkte jag säga.
Ja, nej, men alltså
distansarbetet är också en utmaning.
Ja, men absolut. Alltså, vi har ju förändrat sättet som vi jobbar på. Jag touchade lite på det tidigare, det här med identiteten. Går vi bara tillbaka liksom, kanske ett decennium eller så då, så då var ju liksom arbete någonting man i regel gjorde inne på kontoret. Även informationsarbetare. Sättet man tänkte kring IT-säkerhet. Ja, men vi bygger en mur kring vår verksamhet. Det var liksom brandväggar, man kontrollerar trafiken så in och ut. Vem fick komma in, vem fick inte vara där? Och så tänkte man att ja, men här inne är vår säkra bubbla, får vi göra det vi ska göra. Men, och så stoppas ingen för att komma in. Idag så fungerar det inte så längre, för att idag så sitter, jag vet inte de exakta siffrorna, men ganska många sitter och jobbar remote, åtminstone en eller två dagar i veckan. Många sitter ju 100% remote. Och det gör ju att det är identiteten, inte liksom nätverket, som är den yttersta perimetern. Också kopplat till att det är, vi konsumerar IT på ett annat sätt idag. Ja, vi kommer fortfarande ha legacy-applikationer och liksom on-premise IT, det kommer finnas kvar. Men i många fall så är det ju molntjänster som man använder. Hur är det du ansluter till den? Jo, men det är med din identitet. Då måste vi lägga fokus på att skydda våra identiteter. Vi måste hantera behörigheter. Hur ser vi till så att inte folk får för mycket behörigheter? Hur ser vi till att hjälpa våra användare så att de blir mer phishing-resistenta? Så att man inte råkar dela ut sina inloggningsuppgifter till höger och vänster. Hur kan vi skydda oss mot det? Ja, men då är det ju ofta egentligen basala saker som vi har pratat om i flera år. Det är tvåfaktor-autentisering. Det är skrämmande.
Har företag inte det här än idag?
Nej, det är jättemånga organisationer som inte har det. Man har väl kommit ganska långt på adminsidan. Men även på adminsidan så ser vi att företag inte har rullat ut tvåfaktor-autentisering på allting. Men även en användare som inte är tvåfaktor-autentiserad, det kan vara en ingång in i verksamheten. Sen kan de förflytta sig lateralt från den användarens PC till något annat konto och så vidare. Så att skydda identiteten, jag förstår att det kan vara tråkigt med multifaktor-autentisering om man har en dålig utrullning av det här. Jag menar så här, det finns fantastiska verktyg i form av mobilappar och så vidare. Va? Mm. Det är inte jättesmidigt om jag var tvungen att ta upp min mobiltelefon varje gång jag skulle upp en applikation. Utan man måste ju rulla ut det här på ett intelligent sätt. Kan vi ha moderna enheter som, jag menar nu, puff puff reklam. Vi har någonting som heter Windows Hello. Och har du en modern enhet så kanske man har en Face ID i sin dator som automatiskt loggar in dig. Du har en rollad enhet, så det är en faktor. Och sen så är det du själv med din biometri i ditt ansikte. Eller en fingeravtrycksläsare. Jag kan inte ens mitt egna lösenord. För att jag är automatiskt inloggad när jag öppnar min dator med tvåfaktor. Det är ju enklare för mig som konsument eller som IT-användare att jag behöver inte använda liksom något lösenord. Jag tänker inte på att jag är tvåfaktor-autentiserad. Så kan vi hjälpa organisationen att rulla ut det här på ett enkelt och smidigt sätt, då kommer vi också få bättre acceptans för sådana här säkrare lösningar. För då har vi inte bara drivit säkerhet, vi har också drivit produktivitet.
Men är det här anledningen till att man inte
har tvåfaktor-autentisering?
Bland annat.
Ja, det finns ju ett motstånd. Jag menar,
Det är krångligt.
Det är krångligt.
Är det man tänker?
Ja, de tycker det är krångligt. Mm. Man kan sätta upp så här villkorade inloggningar så att okej, vi tvingar dig inte att göra en tvåfaktorautentisering om du ska ansluta till någonting som inte är jätteviktigt och du sitter på en enrollad enhet, då kanske vi inte gör det hela tiden. Men det finns ju så här som jag säger, user behavioral risk, att man analyserar, har den här användaren ett riskbeteende? Ja, bra, då tvingar vi en tvåfaktorautentisering, det kallas villkorsbaserad inloggning. Har den inte det och den var liksom helt okej, den ser ut att komma från en som okej, ja, men då kanske vi inte gör det just nu för den ska bara ansluta till sin egna mail. Men ska den ansluta till någonting som är jättekänsligt, ja, men då kanske vi tvingar in en tvåfaktorautentisering i alla fall. Eller den sitter från en ny plats som den inte brukar jobba ifrån. Den kanske sitter, öppnar upp datorn på flygplatsen i Thailand på semestern. Ja, men det ser ut att den här kommer ifrån ett ställe som vi inte känner igen. Ja, tvåfaktorautentisering. Man kan försöka liksom vara smidig när man rullar ut de här tjänsterna. Då får man inte det här motståndet på samma sätt. Men jag tror det finns en större acceptans än vad många organisationer, de tror för lågt om sina medarbetare. För de flesta är ju liksom helt okej med att man använder mobilt bank-ID när man ska logga in på sin bankapp. De tycker att nej, men ingen ska få gå in och sälja mina aktier eller komma åt min lönekonto om inte jag har mobilt bank-ID. Det är ju en trygghet i. Varför skulle man inte göra det på sin arbetsplats?
Men jag tror att en del i det där, vad man skulle kunna jobba mer vid, som jag oftast pratar om, det är väl just förändringsledningen i det här. Alltså att kommunicera ut varför man gör det och vad man vill uppnå med det och liksom att hitta nycklarna till hur man pratar om det till sina medarbetare och få dem att förstå ens vardag och vad man jobbar med och hur landskapet har förändrats, vilka utmaningar har vi idag och så vidare och så vidare. För jag tror att 9 av 10 fall så tror jag att det handlar om egentligen just en sån basal sak som kommunikationen kring det.
Den enda risken i det är att man hamnar i ett långt planeringsprojekt.
Ja, men precis. Ja. Ja, men så att det är så här,
vi kommer göra det här för det här och det här. Och sen så kommer det vara, säg att 99% fungerar det här 100% för. Inga konstigheter. Så kommer man ha några användare som inte riktigt förstår och de har kanske låg IT-mognad och sådär. Ja, men då löser man dem separat. Mm. Det är de som kanske får den här liksom lite extra attention.
Och
sen så kan det finnas så här att man har applikationer som inte stödjer det. Mm. Det är ett vanligt scenario då, att man har någon gammal line of business-applikation som är kanske ett hemmabygge eller så vidare, som inte stödjer modern autentisering. Och så låter man det vara det som blockar att man inte kan rulla ut det på någonting annat. Ja, men okej, jättebra. Då gör vi så här, då exkluderar vi den applikationen från multifaktor-autentisering, men alla andra applikationer, alla andra, de rullar vi ut ifall.
Ja, precis.
Så att man ska inte låta någon så här, bara för att det finns ett litet hinder, ska man inte låta det stoppa allt. I stor grad handlar det om att så här, försöka minska attackytan. Det går inte liksom att stoppa allting. Man måste bygga säkerhet i flera lager. Man brukar prata om att man har en lök liksom, som att man från flera lager. Man ska plocka bort bit för bit. Så här då. De flesta stoppas utifrån. Ja, ingen kommer förbi det yttersta torra skalet. Men några kommer komma förbi det. Ja, men då ska de stoppas i skalet under. Ja, men okay. De kommer igenom det också. Ja, men då ska vi i alla fall identifiera dem här och stoppa dem där. Så att man bygger säkerhet i flera lager. Så att du åtminstone kan försöka identifiera och stoppa det innan det händer. För det vi kan se idag är att medeltiden till att någon angripare kommer åt data som de inte har rätt till från det att de har liksom en identitet är läckt och så vidare, då, det är mindre än en timme. Så att man har inte jättelång tid på sig.
Nej, vad fort.
Mm.
Och det är liksom, på mindre än 2 timmar så har en angripare förflyttat sig från den initiala ingångspunkten till en annan. Så att man behöver liksom också övervaka det här. Så man kan tänka att vi har, dels ska vi tänka på att vi ska konfigurera rätt från början så att vi minskar vår attackyta. Men vi måste också ha en plan för hur övervakar vi och antar att vi faktiskt kan åka ut för ingrepp och kan stoppa dem innan de hinner skapa för mycket oreda. Skapa liksom ransomware och cryptomining eller whatever it might be liksom. Dataexfiltration är inte heller någonting som är jättekul. Jag menar, säg att man har personuppgifter, då kan du råka ut för att de utpressar sig att men om inte du betalar oss X bitcoin så kommer vi släppa alla personuppgifter, så har du begått liksom ett brott på det sättet. Även om man redan har gjort det för att någon annan har kommit över det, men då släpper vi att vi har det här från er och sådär. Så att det finns flera lager att tänka på. Utmaningarna, som du frågar om, vad är problemen? Mm. Jag tror vi har stipulerat ganska många här. Det är liksom, men det är ofta, vi kan stoppa 98-99% genom basala liksom säkerhetshygien. Jag brukar ofta ibland så här göra en liknelse med att det är inte en engångsgrej. Det är som så här, du duschar inte en gång per halvår eller en gång per år och tror att du är ren. Du måste duscha varje dag, för annars kommer du börja stinka efter ett tag. Så det är inte så att man bara konfigurerar en gång och går vidare med livet. Ja, men nu är det säkert, och så glömmer man det här sen. Du måste kontinuerligt jobba med det här. Mm. Och det är delvis därför vi ser att det kommer finnas en växande marknad för liksom, externa part som hjälper till och driver detta ut hos kunderna.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Finns det andra saker man kan göra? Vad slarvas det mer? Tvåfaktorautentisering var ett exempel. Finns det mer som man liksom
patchhantering.
Ja.
Som jag nämnde innan, folk patchar inte sina maskiner. Och det innebär ju att då har du en sårbarhet som är öppen. Så det är en utmaning. Vi behöver jobba mycket mer med liksom, kanske så här, traditionella operations och få ut säkerhetspatchar i god tid. För mycket rättigheter. Man kan prata om någonting som heter blast radius. Så att om någon kommer åt någon som inte har speciellt mycket rättigheter, ja, då försöker de ju förflytta sig så att de kommer åt någon som har mer rättigheter och får liksom mer access i verksamheterna. Men kommer de åt någon som sitter med adminkonton, för mycket adminrättigheter, och det är för många resurser och så vidare. Så att dra bort rättigheter från det man inte använder, så att man inte har mer än det man behöver. Man kan jobba med att man har bara rättigheter under en begränsad period när man ska göra vissa saker, så att man förhöjer sina rättigheter. Ja, men nu behöver jag gå in och hjälpa den här användaren. Då ansöker jag, använder man så här privilege identity management, det kallas det, att man höjer sina privilegier, och så har man en 4-timmarsperiod där man säger så här, ja, men jag ska gå in och göra det XYZ, det loggas, man har fyllt in, man kanske har en chef som godkänner det, eller man gör åtminstone en multifaktorautentisering för att visa att det är faktiskt jag som ska ha de här adminrättigheterna. Och när den här tidsfönstret är stängt, då försvinner rättigheterna. Skulle den här kanske supportpersonen som har hjälp någon råka ut för ett intrång, ja, men då har inte han de stående rättigheterna hela tiden.
Nu låter ju det som ett jättestort arbete. Tänk då om jag har 5000 anställda, så ska man hålla på med behörigheter och rättigheter för alla hit och dit. Eller finns det så här bra lösningar för det här?
hint,
ska man ha koll på allt det här?
Hint.
Nej, men alltså, till att börja med så de som ska kanske jobba med få högre rättigheter, det är ju framförallt då kanske de som är adminpersonal som kanske ska komma upp och få liksom en högre adminrättighet för någonting. Sedan så kan man ju även göra detta och säga att ja, men jag behöver vara lokal admin på min egen PC för att göra någonting. Då kan man ju som användare få göra detta lokalt. Och det finns Microsoft-produkter som kan hjälpa till med detta. Absolut.
Så det blir smidigt.
Så det blir smidigt.
Ja. Jag vet, en sak som jag oftast stöter på ut hos kunder, så är det väl, kanske inte pratas om speciellt mycket, men det här jättetråkiga nätverket på ett eller annat vis. Och det är just att vi ser väldigt, väldigt mycket kunder som har ett helt platt nätverk. Så att när du väl kommer in så har du, även om du har en bra rättighets, liksom access till saker och ting, men nätverket i sig är inte uppbyggt i lager i sig sen. Att det är ett helt platt nätverk. Så där är det ju väldigt mycket lättare om man också då kan bygga in så du har en nätverkssegmentering. Alltså då så att du bygger ett, liksom ett lager inom. Och att du bygger, precis egentligen som du har olika typer av avdelningar inom en organisation med HR-funktion. Och du kanske har en lönefunktion och du har en operations. Och sen har du, precis som vi har med en konsultavdelning kanske, som inte behöver ha egentligen några typer av rättigheter internt i sig, för att vi är alltid ute hos kunder i sig i stort sett. På exakt samma sätt bör man också titta på sitt nätverk, så att man bygger öar inom nätverket för vardera avdelning. För då kan du också, skulle du då komma in inom HR, ja, men då ska du inte, har du inga rättigheter och har du inte accesser till det som ligger inom lön till exempel, om du då kan segmentera nätverken i sig också. Så det är också någonting som man bör titta på mer och mer.
Ja, men så, en jättevanlig sak är ju typ IoT-enheter. Och folk säger, ah, men vi har inga IoT-enheter. Mm. Ja, men den där tvn som står i receptionen då, som visar vilka som jobbar här idag, nyanställda och sådär. Ligger den på nätverket? Ja, ah, den ligger på vårt vanliga nätverk. Ja. Hanterar ni den då? Patchar ni den enheten? Eller är det, liksom, är det fabriksleverans och så har ni inte gjort någonting med den? Då börjar ju folk ofta skruva lite på sig. Sådär. Så att, men man har temperaturmätare, man har fuktighetsmätare, man har massvis mer med IoT-enheter, och kanske städrobot som går runt på kontoret. Vad vet jag? Liksom, det finns massvis med IoT-enheter även på ett kontor. Många gånger är det liksom skärmarna liksom, som finns i olika möten. Så det måste säga. Men hur hanterar vi dem? Ja, men de kanske ska ligga på ett separat nätverk. Så att om du hackar Samsung TV i receptionen så ska inte det innebära att det är en väg in till ERP-systemet. Utan den ska vara helt separerad.
Det är där har vi ju verkligen spiken i kistan, tänkte jag säga. För där är det ju jättevanligt. Jag vet att jag läste en rapport för, nu har den några år på nacken säkerligen, men en av de absolut vanligaste ingångarna i ett traditionellt företagsnätverk är ju via skrivaren. För den är ju alltid uppkopplad och tyvärr nästintill alltid helt öppen rakt in i liksom övrig miljö, så att säga. Så att du kommer in och liksom måste spofa fram en IP-adress på en publik liksom skrivare som står någonstans ute i kontorslandskapet är ju absolut det lättaste som finns i stort sett. Så den är ju oftast en sån här riktig varningsklocka med att där hoppar man in och sen så har du då ett helt platt nätverk. Ja, då varsågod, här kan du springa runt hur mycket du vill sen liksom.
Leva loppan.
Ja, lite så.
Sen så, jag menar så här, flesta identitetsbaserade attacker börjar egentligen genom någon form av phishing-attack. Och phishing innebär ju att man liksom fyller in sina inlogg som man tror att man går till någon rätt sida. Så där. Och i Sverige så har vi ju varit, kanske vi levt lite i en skyddad verkstad, vi har ett ganska litet språk och phishing-mail, man tycker att man, ja, nej jag är inte intresserad av testosterontabletter eller jag är inte intresserad av Viagra eller vad nu kan tänka sig vara.
Nej, men exempel.
Det är de man får som man känner igen då liksom. De är ganska
enkla. Jag har aldrig fått dem, men det får du.
Precis. Nej, men sådana får man ju löpande till sin privata e-postadress. Ofta så plockas de här ju upp i liksom någon form av spamfilter så här då. Men idag så har vi ju mycket mer avancerad phishing än vad man kanske vill tro. Och bara kolla på vad som hänt liksom, utvecklingen inom AI. Men jag tror att ChatGPT har inte missat någon de senaste månaderna här nu, va?
Nej, inte.
Idag kan du massproducera phishing-mail som är faktiskt skrivna mycket bättre med de här felstavningarna överallt till höger och vänster. Va? Man gör riktade phishing-kampanjer, så här kallade spear phishing, där man riktar in sig och kanske läser på men vilka underleverantörer ser ut som att de här företaget jobbar med. Så skapar man ett phishing-mail som ser ut som det kommer från dem. Och så där. Så att den typen av kampanjer är ju, den växer ju. Liksom. Och gör man ett bra phishing-mail så är det faktiskt förvånansvärt många medarbetare som faktiskt klickar på det här. Och där bör man ju tänka på flera saker. Det är ett, hur kan vi identifiera och sortera bort det så att de inte dyker upp in i medarbetarnas inkorg. Det är ett lager av skydd. Sen också, man måste vara medveten om att vi kan inte se till så att 100% försvinner. Det kommer vara saker och ting som kommer in. Det finns ingen leverantör, den leverantör som säger att vi kommer kunna ge ett 100% skydd. Ja, men antingen så har du liksom airgappat dem helt och hållet så att de inte uppkopplar mot internet. Eller så ljuger de. Det finns ingen leverantör som kan garantera ett 100% skydd. För att angriparna liksom hittar ju alltid, liksom, det är ju deras business.
Deras business. Ja, exakt.
De försöker hitta vägar förbi och man gör vad man kan för att komma runt. Så att jag kanske kommer åt ditt konto så skickar jag ett phishing-mail från dig till någon annan. Jag bara, ja, men dina anställda exempelvis då, dina konsulter. De är ju ganska benägna på att om du säger så här, ja, men gå in på den här länken, fyll i vad vi ska ha på våran kick-off och du vill ha för mat, så får de logga på och skriva. Ja, det är inte liksom ett omöjligt scenario. Har det hänt kanske?
Nej, inte än i alla fall.
Nej, men så vi behöver ju också utbilda våra medarbetare att vara liksom, vi pratar om den här mänskliga brandväggen. Hur ska man kunna vara medveten om att okej, man ska ha liksom ett visst skepticism mot saker och ting som kommer in i sin inkorg? Ser det här ut som att det verkligen är någonting? Eller är jag osäker? Ja, men lyft luren och ring den personen som det kommer ifrån. Det finns ju verktyg för att liksom träna upp den här mänskliga brandväggen, om man kan säga så då. Där man skickar ut fake phishing-mail som använder sig av okej, vilka är det som är mottagliga för det här? Och så kan man ge de medarbetarna lite extra träning på att okej, det är det här du ska få uppmärksamhet. Kolla på domänen som den ser ut att komma ifrån. Hovra över den här länken. Ser den ut att gå till ett ställe som vi faktiskt tycker är okej. Och i värsta fall då liksom ring den personen som har kommit ifrån. Och om du tror att det är ett phishing, rapportera in det här. För det finns en liten knapp i Outlook där man kan säga så här, men report.
Mm. Tänk på det här nya nu som kom ut nu bara för någon vecka sedan också. Just kring det här med att liksom det här lärandet kring att ha en egen medvetenhet kring vad som kan vara en skadlig hemsida eller vad det nu kan vara, länk eller vad det är. Det som kom upp nu på Facebook, där man bygger då de här nyhetssajterna, typ aftonbladet.se, och det ser liksom helt korrekt ut. Att ja, men det här är liksom, jag är inne på aftonbladet.se, jag läser faktiskt den här nyheten som kom upp i mitt Facebookflöde till exempel då. Men sen är sidan kodad och skriven för att du ska med liksom absolut största möjlighet klicka på den här lilla länken som ligger på just den hemsidan sen för typ köp bitcoin på den här hemsidan, och sen så är du körd liksom totalt. Där får man verkligen nu lägga på ett nytt lager av att liksom, ja, men lära sig själv någonstans och skapa den här medvetenheten att är jag på rätt sida? Vet jag vart det är jag liksom är inne och klickar någonstans? Och kanske också då inte vara så snabb i fingret alltid liksom.
Vad har du för privat e-postadress? Det är vanligtvis här förnamn.efternamn@gmail.com eller @outlook.com eller någonting nästan. Det är inte helt ovanligt. Framförallt inte om man har ett semispeciellt namn som har faktiskt lyckats få det här då. Vi har ju privata e-postadresser. De flesta av oss som jobbar i alla fall inom som en informationsarbetare har ett LinkedIn-konto. Där står det vart du jobbar. Vad är din e-postadress på jobbet? Ja, men vanligtvis är det förnamn.efternamn och sen så är det domänändelsen för din arbetsgivare. Du har ju din privata e-postadress också. Så att om man gör en riktad kampanj mot någon, ja, vi angriper deras privata e-postadress. Sen så får vi ut, okej, de lämnar ut förnamn efternamn. Hur många har samma lösenord på sin privata e-postadress som de har på sitt företags e-postadress?
Ingen kommentar.
Det är ganska många. Mm. Alltså lösenord är en jättedålig uppfinning egentligen. För människor är ganska lätta att manipulera. Okej, ja, jag har samma lösenord där som jag har på mitt jobb. Okej, ja, vi kommer över hans privata inloggningsuppgifter. Vi fischade honom privat, eller henne privat. Ja, vart jobbar den här personen? Han jobbar på bla 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 AB. Ja, deras domänen säger den här. Ja, vi testar att logga in med det där. Ja, det var samma. Och det här kan ju låta som att det är väldigt mycket jobb. Men då får man ju tänka att det här är ju liksom, kan man ju automatisera. Det är liksom en robot som gör det här. De testar flera, liksom, det gör tusentals attacker liksom varje sekund. Så att det räcker att en person gör fel. Så är det liksom på plats då. Så att det här med att utbilda medarbetarna är ju inte bara med att utbilda dem i IT-säkerhet från företagets perspektiv. Vi måste tänka på hur hanterar de sina privata konton? För allt för ofta så är det samma lösenord som är där. Passwordless är ju liksom dit vi förmodligen kommer behöva gå. Och då är det ju liksom inte ett lösenord utan då är det en enhet som är enrollad istället. Då går det inte att hacka ett lösenord.
Ja, det vore skönt utan lösenord, för man har ju en del konton idag överallt.
Exakt.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Kan ni nämna något cyberbrott som liksom ligger er varmt om hjärtat, om man får säga så? Som vi liksom kan ta lärdom av här idag?
Oj, jag har väl ett som kommer upp i huvudet sådär direkt. Men det har några år på nacken nu. Men det var när, pratade ju innan här om just med att ha ett nätverk som inte är segmenterat, att du har liksom nivåer eller skalfördelningar inom det här. Och det var ju när Maersk tillsammans med även då Mondelez slogs ut och vi hade stopp i stort sett i hela, ja, fraktbranschen då. Det stod ju containrar och båtar i stort sett överallt och hela servermiljöer som låstes ner totalt. Det är väl den som är den absolut största som jag känner till, just om man tittar utifrån ett nätverksperspektiv. För de kom ju in, då tror jag faktiskt att det till och med var, det var en högt uppsatt person i någon typ av chefsposition, vd-aktigt liksom, inom Maersk. Och ett totalt platt nätverk på en sån stor och global koncern. Så att det här spreds ju på bara några timmar, så var det liksom en global skala direkt. Och det låstes ner hela servermiljöer och hela IT-infrastrukturen stod helt stilla. Klienter var totalt nedlåsta allting. Nu finns det ju inga exakta siffror vad det här kostade dem, för det är svårt att, med hänsyn till att det var ett stopp under flera veckor och sen så var det ju liksom efter effekter på det också i form av frakter som stod stilla och allt vad det innebär i sig. Men vi pratar ju liksom tresiffrigt i miljonbelopp som man åtminstone kunde ta på liksom. Det är nog den största jag känner till så liksom.
Alltså jag vill inte så här ta någon specifik, men alltså så här, genomsnittskostnader för ett intrång, tror det var 42 miljoner SEK någonting så här förra året. det är ju naturligtvis räknat som ett snitt då. Så att ett litet bolag som kanske inte omsätter 42 miljoner kommer ju inte ha en sådan kostnad, men genomsnittskostnaden för en SMB-bolag ligger någonstans kring typ runt 1 miljon. Så att man kan få väldigt mycket IT-säkerhet för de pengarna som kan stoppa där. Och ofta är det de här enkla sakerna. Jag har en god vän som driver ett bolag. De råkar ut för ransomware. Det var ju liksom oskyddat. Som tur var så hade han backupper. Så man var på ett annat ställe så han kunde återställa. Men det kostade dem ganska mycket pengar. För det var några dagar där deras business inte kunde drivas. Ja, det är en hög omsättning hos dem då, så att liksom när de förlorade den omsättningen och kunde inte fakturera ut så var det kostsamt. Liksom. Man behöver ju tänka på säkerhet i flera lager. Ja, du måste ha skydda mot intrång. Du måste skydda dina devices. Du måste skydda din identitet. Du måste skydda ditt nätverk. Du måste övervaka så kunna stoppa om någonting sker. Men du måste också kunna återställa om det skulle vara, och det skulle ju inte ligga i samma nätverk, ja, utan nej, de var precis. Ju, han hade ju faktiskt, jag ska inte säga så här, jag ska inte säga vem det är, men han hade sina backupper i Azure som inte, man hade inte sin operations i Azure utan det låg på ett annat ställe, så man hade backuppen i Azure, så den var inte drabbad. Så då innebar att då kunde han återställa därifrån. Så att tänka på det här på hela bilden, och de är inte ett stort företag. Många gånger så är det ju så här att de vi hör, det är liksom ja, men, när Maersk eller ja, Colonial Pipeline eller vad har vi mer vi har haft? Coop var det. Löpsedan när Åbro inte kunde leverera öl och sådana saker. Det är ju de vi hör. Men det sker lika mycket attacker om inte ännu mer mot SMB-marknaden. Men de kommer kanske inte upp på löpsedlarna på samma sätt. Så även en liten kund är utsatt. Kostnaderna är inte lika hög, men proportionerligt gentemot, alltså, det här är business för dem ja, som hackar.
Lika hårt
ja, det är business. De bara, okej, okay, hur mycket kan jag få ut från den här? Ja, okej, okay, bra. Och det är automatiserat. Så att det är liksom inte, de har ju liksom ingen hjärta och så här. Liksom. Ja, det är bara business. Ja, betala, du kommer inte gå under, men vi kan få ut mer pengar från dig så får du gå vidare med ditt liv. Men man ska ju inte betala, för det är inte säkert att ja, om du har betalat en gång, ja, så har någon kvar någonting så efter ett år så kommer de tillbaka in igen. Så man måste tänka proaktivt, skydda sin miljö, övervaka sin miljö, men också kunna återställa om någonting skulle ske.
Om man nu blir drabbad av ett cyberbrott som bolag, vad är det man ska göra då? Vad prioriterar man? Vad börjar man för att liksom minska skadorna?
Oj, ja, alltså någonstans försöka först och främst stoppa. Alltså så att du får kontroll och att du inte får spridning vidare in i miljön såklart. Det är väl egentligen den första största saken skulle jag säga. Och sedan så blir det ju såklart att försöka hitta vägar för att skydda sin återställning och sin backup-miljö först och främst skulle jag säga. Så man har någonting att faktiskt använda sig av i efterhand sen också. Det är väl de största sakerna liksom. Där får nog nästan du fylla på ännu mer,
Oskar. Ja, men stäng ner och sök hjälp om det inte är detta du jobbar med. Och gör en kontrollerad återstart och liksom när du gör en återställning. Men sök hjälp om det inte är liksom er nyckelkompetens. Det finns massvis med bra konsultfirmer som kan hjälpa till med incident response. Det är stark rekommendation, sök hjälp om du har råkat ut för någonting. Det är alltid lätt att säga att man ska liksom tänka före och efter. Men det kan vara bra att ha liksom en handlingsplan. Så att man inte liksom, okej, nu har någonting hänt, vad ska vi göra nu? Utan att man tänker före innan, okej, okay, om någonting sker, vad är det vi gör då? Så att, okej, okay, ja, nej men då ska vi koppla ifrån de här maskinerna som eller våra system, koppla bort oss från nätet så att ingen kommer in. Vi ska ha liksom, kanske en kontaktperson hos någon redan etablerad kontakt som vi kan söka hjälp av, där vi har liksom ett färdigt kontrakt så att inte man ska gå in och då göra någon form av upphandling ljudet, eller någonting. Ja, nej, ja. Ha liksom distributionslister, alternativa vägar att ta kontakt med. Vilka är det som behöver bli informerade? Och det beror ju naturligtvis på hur stor organisationen är. Så att det finns en färdig handlingsplan. Det är jätteviktigt så att man inte då ska liksom, när det brinner, ah, vart finns brandsläckaren någonstans? Finns det vatten? Hur får man nu? Alltså, det ska finnas någon form av handlingsplan.
Testa den.
Ja, absolut. Ja,
så det man kör det som en brandövning någon gång ibland. Sådär.
Ja, absolut.
Ja, och inte bara någon gång ibland, utan att göra det kontinuerligt. Alltså, om man tittar på den absolut största saken som vi idag inte hanterar någon nämnvärt alls, det är ju just testandet.
Ja, backupper.
Ja, backup, alltså, men att ha en backup, men också att faktiskt testa, göra återläsningen av backupen i sig och se så att den faktiskt fungerar som den ska och gör det man förväntar sig. Och testa, dra igenom kommunikationsvägarna, veta att man har uppdaterade listor till sina olika typer av samarbetsaktörer som man har och så att man vet om det står och brinner, att man faktiskt vet att det funkar också därefter. Den är jätteviktig.
Ja, det finns jättemånga som tror att de har backupper, men de har aldrig testat att läsa tillbaka dem. Hur vet du då att du har satt upp och konfigurerat det här rätt, att det fungerar, att din alternativa sajt, om du har en sådan, faktiskt fungerar, att du får upp allting, så att kanske de här nyckelsakerna som måste fungera. Men om du tänker att du ska behöva betala ut löner till dina medarbetare, har du en process för det om IT-verksamheten skulle gå ner? Hur får vi ut information till våra medarbetare? Kanske vi ska nå ut till dem med sms istället för med e-mail, så att du har liksom en alternativ handlingsplan. Det är superviktigt.
Och sen kunna göra, tänker, kalkyleringen för hur lång tid tar saker.
Mm.
Jätteviktigt. För att säga att du blir tvingad till att låsa ner all miljö och göra en återställning på en total IT-infrastruktur mer eller mindre. Och sen vet du inte hur lång tid det här tar. Helt plötsligt kanske du står liksom fast med att du inte kan göra din produktion och du kan inte betala löner eller vad det kan vara. Och du kan inte supportera dina kunder som du har i kanske allt från 24 timmar till att det kanske är, tar en månad senare. En sån sak är ju jätteviktig att veta. Och veta liksom, vad har vi för tidsspann? Vad är det vi jobbar med här egentligen? Också en jätteviktig sak, tror jag.
Mm, absolut.
Bra tips. Ha en handlingsplan redo.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Mission 65. Vad är detta för initiativ från Microsoft?
Jo, alltså Mission 65 började som, eller Mission 65 om jag ska vara svengelsk, började som ett internt projekt. Vi såg att våra kunders målmiljöer var inte skyddade till den nivån som är önskvärt. Så hur kan vi höja kunders basnivå? Och den här siffran 65 då, det kommer från att det finns något som heter Secure Score, vilket är ett BI-verktyg för säkerhet. Man analyserar hur en miljö är konfigurerad och uppsatt. Och så får man en score, eller en poäng, mellan 0 till 100. Som är som sagt, 0 då har du väldigt mycket jobb framför dig. 100 då har du liksom konfigurerat enligt best practice och du har gjort så mycket som du kan. Målsättningen var att man skulle komma upp till minst 65 då. Så det är skämtsamt sätt kan brukar säga att det borde heta Mission Minimum 65. För att 65 i sig är inte, men det är inte det som är bra. Men det borde vara den lägsta scoren du har på dina målsubscriptions. Det finns ju Secure Score både för Microsoft 365 som mer kollar på användare IT. Sen så har du Secure Score för din infrastruktur som ligger i en tjänst som heter Defender for Cloud i din Azure-miljö. Som kollar på din infrastruktur som du har i Azure då. Men värt att nämna här nu då är att man pratar om att det här är en produktkategori som heter Cloud Security Posture Management. Och om man ska förenkla det och förklara vad det innebär, så är det liksom, hur väl har jag konfigurerat min miljö för att vara så motståndskraftig? Jag brukar säga så här att posture står i förhållning. Står jag liksom kutrygg och någon kommer fram och ska slå mig, eller står jag med rak rygg och med händerna upp och redo att slås tillbaka? Så Cloud Security Posture Management kollar inte bara på din Microsoft-miljö. Du kan onboarda din AWS-miljö, du kan onboarda din Google-miljö, du kan onboarda din premise-resurser. Så kollar vi på hur väl har du konfigurerat detta enligt liksom, olika gängse best practice kring, har jag sårbarheter för att jag inte uppdaterat mina operativsystem? Har jag sårbarheter på applikationsnivåer? Har jag öppna portar som inte borde vara öppna? Har mina användare som har access till de här för mycket behörigheter? Har jag för många adminkonton? Och så får du en lista på rekommendationer. Och du får liksom en lista på vilka är de påverkade resurserna. Och så får du liksom en prioritering där. Ja, men gör så här så rätar du upp ryggen lite mer. Så du når upp högre då. Och då är det mycket av det som vi pratade om tidigare idag. Patchhantering, patcha dina sårbarheter på applikations- och OS-nivå. Identitetshantering, applicera tvåfaktorsautentisering eller multifaktorsautentisering. behörigheter, du har för många användare som har för mycket behörigheter, reducera detta. Sådana saker, så får du en lista på saker du ska göra. Jag tycker det här är ett fantastiskt verktyg, för att det är ju liksom, man kan se det lite som en projektledning. Vad är det jag ska börja någonstans? Ja, men den får ju en lista med rekommendationer. Den som ligger högst upp är den som kommer påverka din score mest. Du bara jobbar sig igenom denna. Ännu mer då, så får du ju liksom inte bara rekommendationer, men du får instruktioner. Gör så här. Gör så här. Gör så här. Så detta verktyget finns. Det ligger i en tjänst som heter Defender for Cloud. Det finns lite olika nivåer på det här. Det finns en, den heter Foundational eller Grundläggande. Den är helt kostnadsfri. Så det kostar ingenting. Sen så finns det en som man kan köpa till, så man får lite mer information och lite mer hjälp. Den kostar lite grann. Men den grundläggande kostar ingenting. Dina Azure-resurser är onboardade automatiskt om du aktiverar den. Och målsättningen var då att, liksom att hur kan vi minska sårbarheterna i kundernas Azure-miljöer och höja deras security posture, liksom deras rakryggighet, till minst 65%. För då har vi tagit bort de mest uppenbara riskerna. Då har vi patchat våra system, vi har slått på tvåfaktorautentisering, vi har stängt portar som inte ska vara öppna, som man har gjort av misstag när man satte upp det, glömt stänga och så vidare då. Så det är Mission 65. Hur kan vi få våra kunder att göra detta?
Du lyssnar på Cloudpodden.
Okej, vi knyter ihop säcken då, helt enkelt. Lite snabba tips från er nu. Vad är era absolut bästa råd till företag som vill skydda sig bättre mot cyberbrott?
Absolut snabbast, nätverkssegmentering. Jobba med ett nätverk som inte är platt. Och sedan öka medvetenheten och skapa en medvetenhet hos medarbetarna som gör att det är enkelt att jobba med IT-säkerhet.
Identitet, tvåfaktorautentisering till alla medarbetare och hantera sårbarheter i form av patchar. Gör ni de två sakerna, så har vi identiteten, och det liksom inkluderar dels tvåfaktorautentisering men också behörigheter, så att man inte har för mycket behörigheter. Gör ni de två sakerna, så har man kommit en lång resa på vägen. Självklart ska man ha saker som antivirus eller EDR, XDR på sina devices. Men börja med de två sakerna. Har du inte skyddat dina identiteter, så kan du sätta en säkerhetsdörr på ytterväggen, men du har öppnat verandan på vidgavel.
Och sen jobba med Secure Score.
Ja, jag jobbar
minst
med
Secure Score. 65, eller hur? Måste du ju slå ett slag för det här.
Jo, men självklart. Alltså, och Secure Score, 65, Mission 65, det är minimikravet. Ligger du under det, så är det det du ska jobba med. Om du följer Secure Score, så kommer vi göra de sakerna jag sa.
Får vi kasta in en sak till kanske också då? Och det är ju testa. Testa era miljöer, testa att göra återställningar och skapa möjligheter för att faktiskt göra det här kontinuerligt hela tiden, år efter år efter år, så att man också lär sig hur man hanterar en IT-incident och att man vet att ens processer faktiskt fungerar i verkligheten sen också.
Mm.
Kör lite brandövningar helt enkelt.
Ja, men precis. Mm.
Bra tips.
Verkligen. Stort tack hörni för att ni kom hit idag och pratade IT-säkerhet med mig. Otroligt viktigt ämne. Nu hoppas ju vi att fler företag där ute börja ta det här mer på allvar. Eller hur?
Verkligen.
Yes, vi ska besegra de här skurkarna en gång för alla. Stort tack igen för att ni kom hit idag, Marcus och Oskar. Och tack alla ni som har lyssnat på Cloudpodden idag. Tills vi hörs igen hörni.
Hej då.
Hej då.
Hej då.